har 86 missade samtal. Senaste samtalet togs emot.
Att missa typ 1000 kundsamtal, det är inte Telia. Att ha en molnbaserad växel som löser allt, det är Telia. Upptäck Smart Connect som gör ditt företagande enklare. Läs mer på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Finns det något bättre än riktigt gott färskmalet kaffe på morgonen? Det skulle väl vara en McToast med rökt skinka och smältost. Och nu får du båda för bara 30 kronor. Välkommen till McDonald's.
Blodbad för Bitcoin. Kollaps för Terra Lunas UST och Bored Ape vill skapa en egen blockkedja. Ja, det är blåsigt i kryptomarknaden, kära vänner. Coin efter coin levererar årssämsta på årssämsta. Varenda plånbok visar röda siffror och folk paniksäljer till höger och vänster. De kallar oss krypto, hoppas kunna erbjuda dig någon slags tröst idag, eller åtminstone lite kunskap så här i dessa stökiga tider. Jag som pratar heter som vanligt Mårten Andersson och vid min sida som alltid Gunnar Harjus. Du?
Hej.
Hej. Hur tänker du kring allt det som händer nu? Nu är inte du kanske den mest tyngst investerade jag känner i just krypto, men du har ju ändå lite pengar i.
Ja, försvinnande lite tror jag i förhållande till de flesta som lyssnar och
till de förmögenheterna du annars sitter på.
Exakt.
Ja.
Men nej, jag vet inte. Alltså, jag tycker bara att man nog i dessa tider ska liksom påminna sig lite grann om varför man investerade i första början. Mm. Om det var av ren spekulation så kan jag inte hjälpa så mycket, för att det jag kan ingenting om swing trading och liksom teknisk analys och sånt där, men om man investerade för att man tänkte att det här ska kunna bli någonting, att man såg liksom någon specifik framtid framför sig, då tycker jag man ska ställa sig frågan om någonting har förändrats, om liksom de sakerna man tänkte skulle finnas eller fanns då, om det inte finns kvar eller inte. Då, och känner man att det är massa saker som har försvunnit, då får man nog ta sin långa jävla fundering.
Har Bitcoin till exempel förändrats fundamentalt på något sätt, bara för att den nu då ligger runt 31 000 dollar och var nere, tror jag, vände runt 28 000.
Ja, helt sjukt.
Mot när det var som allra högst då, 69 000 dollar. Så, men då kanske man får just göra som Gunnar säger, fråga sig själv, har någonting förändrats och hade man stoppat in pengar som man var beredd på att förlora eller inte? Ja, för egen del så jag spelade in ett ljudmeddelande till dig igår. Jag var inte glad.
Nej, för jag var nära att spara det.
Det skulle du ha gjort och släppt som en NFT.
Ja, för fan. Alltså, det var någon slags kondenserad kryptofrustration.
Nej, jag var inte glad igår. Jag är inte glad idag heller. Men jag känner att jag har gjort just det. Jag har investerat på lång sikt. Jag grämer mig över att jag inte sparade lite pengar och kunde köpa nu när det är så pass lågt, förhållandevis lågt. Det är mycket möjligt att det går ännu lägre. Men det kan lika bra sticka uppåt. Men nu hade man ju velat köpa in sig. Och så känns det lite orättvist att man upptäckte något tidigt. Och så kommer folk som börjat lyssna på podden typ igår och kunna köpa det mycket billigare än vad man själv gjorde. Men det, man får vara glad för andras skull. Men det som oroar mig kanske mer då än Bitcoin är ju det som händer med Terra Luna.
Ja, herregud alltså.
Alltså det är ju så stökigt med UST som då är Terra Lunas stablecoin. Och där man pratar om då att såklart den, precis som USDT eller USDC eller de stablecoins som finns, ska ju vara värda en dollar. Om det är dollar vi pratar om. Och UST, US Terra, alltså det står ju då för en dollar. Den ska vara värd en dollar. Den sjönk så lågt som tror jag till 0,60. Alltså 60 cent var en dollar värd. Och det blev kaos.
Ska vi bara förklara lite hur det här ekosystemet funkar? Det är då tänkt då, det heter då Terra, alltså ekosystemet, och deras huvudsakliga coin heter Luna. Och det finns då en stablecoin som heter UST som Mårten säger då ska vara värd en dollar. Och den finns för att man ska liksom, för erbjuda stabilitet i det här systemet på något sätt. Det är det premissen.
Ja, premissen är väl att vad Do Kwon, som är grundaren av det här, ofta återkommer till, är ett smarter money. Mm. Smartare pengar. Och att för, som det funkar då, så för varje luna som skapas så bränns det UST till samma värde och tvärtom. Och ju fler UST som används, desto mer luna bränns. Så funkar det då. Men som stablecoin så är det ju den enda, alltså den största, inte den enda, den största decentraliserade stablecoinen. Mm. De andra har ju stora företag bakom sig.
Exakt. Och bara en detalj som jag lärde mig idag, som jag inte riktigt fattat med det här innan, för du är ju mycket mer deep luna än vad jag är. Men att det är ju så att det är inte första gången som en UST inte är värt en dollar, men de kanske brukar gå ner till 98 eller 99 cent. Mm. Och det som händer då är, för att du kan alltid, den är inom systemet, är den alltid värd en dollar. Så att kostar en luna 50 dollar så kostar den 50 UST då. Mm. Oavsett om UST är värd 98 cent eller en dollar. Så då är det ju tänkt då att du liksom köper 50 UST för lite mindre än 50 dollar och kan då köpa en luna för det. Och på så sätt ska liksom man hålla UST på en dollar. Det ska liksom vara en stabilisator. Ja, precis. När det blir arbitrage så kommer det utnyttjas och då driver man upp värdet till en dollar igen. Det är det som har varit premissen. Men nu tappade man peggen.
Ja, exakt. Vilket ju är en fullständig katastrof, och Lunas pris dök. Det har ju dragits ner med alla andra
oldcoins. Var det 49% idag? Spelar in tisdag, kan jag säga.
Ja.
Eller senaste 24 timmarna.
Ja, men alltså den all time high ungefär 120 dollar. När jag kollade innan vi började spela idag var den på 31 dollar. Så det är ju brutalt. Mm. Men vi ska också säga att det är inte bara Luna som har, det är ju som alltid när Bitcoin, när kungen faller, ja, då faller bönderna med den, i det här fallet då altcoins. Men det här med just peggen, det, jag pratade med en av dem som vet allra mest om Luna, som jag känner, och jag frågade honom då om det här, och han menar på att så länge UST användes inom Terras ekosystem så var det mycket lättare att kontrollera. Men nu har ju alla olika bridges och olika blockchains som liksom är connectade och som också använder UST, och allt fler exchanges som har börjat lista UST som stablecoin, och jag menar, den har ökat enormt, och då tappar man kontrollen tydligen. Men det får ju ändå inte hända. Så frågan är vad som händer nu här. Mm. Det är ändå, vi pratade om det som har då för bara en vecka sedan var världens sjätte största kryptovaluta.
Ja.
Så att jag hoppas, jag kommer inte sälja någonting om man frågar mig så. Och det handlar mycket om att det man gör för att säkra upp ekosystemet är ju att man låser sina pengar i Luna. Och vilket jag då och många andra har gjort. Och då är det en unlock på 21 dagar. Så även om jag skulle bestämma för nu, shit, jag vill sälja, då får jag inte tillbaka dem förrän 21 dagar. Och det är ju en evighet i kryptosammanhang. Så att jag sitter lugnt i båten. Och varför jag har dem låsta är ju då för att jag får rewards i form av Luna.
Just det, och det har varit en jätte... Det var 20% eller något sånt där. Är väl det som är premissen?
Nej, men det är då Anchor. Och då, där stoppar man in UST.
Just det,
och okay. Även Anchors då, där det har varit 19,45% ränta, har ju också sjunkit och påverkats av det här. Så att det är ju... Ja, det är enormt stökigt.
Jag kan ibland känna Oskar Broberg som var här, alltså forskaren, kryptoforskaren som vi kallade honom. Han beskrev ju krypto som kapitalism på digitala steroider. Och jag kan känna ibland, man speedrunnar ju allting hela tiden i krypto, inklusive en krasch går ju dubbelt så fort som en krasch gör i den vanliga kapitalismen, och en pump går dubbelt så fort. Och det enda som inte går dubbelt så fort är ju liksom reglering och typ stabilisering någonstans. Mm. Och att det känns som att vi speedrunnar lite olika typer av finansiella, ganska komplicerade produkter här, och ser liksom, så här, okay, vad händer om man tar två olika valutor och bygger olika broar mellan dem, och så kan man stejka dem på ena men man kan inte stejka dem på andra. Ibland kan jag bara känna så här, typ, om man inte förstår produkten när de pitchar den för den, då ska man kanske ge fan i den. Typ. Mm. Och det är väldigt många av de här grejerna som är extremt jävla svåra, helt enkelt.
Och det går, vi har varit inne på det förut, om man pratar user experience och så vidare, att det är ju väldigt svårt att hänga med i allt som händer. Och jag menar, ibland känns det verkligen som att det är enorm växtverk. Och då blir det ju såna här grejer. För egen del och för er som har investerat i saker och ting, så vill jag håller med Gunnar. Fundera på varför ni gjorde det, och sen tar ni beslut utifrån det. Men jag tänker också ibland, och gjorde även det i morse då när jag såg det här, att bara så här, Jean-Marie Monnetti och company från CoinShares gick ut och sa det bland andra att de ville investera i Luna, att de tittade på det. Och jag har svårt att tänka mig att de inte har ställt frågan, vad händer om peggen släpps.
Känslan är väl att förtroendet för en så kallad stable coin
är naggat i kanten.
Betydligt mer än så, va? Mm. Alltså, det är svårt att tänka sig. Alltså, hela poängen är ju det här ska vara en dollar i digital form på något sätt, eller i kryptoform. Och om risken finns överhuvudtaget att den kan gå och plötsligt vara 70 cent, så tänker jag att den aldrig kan bli värd 100 cent igen. För att då man måste räkna in den risken liksom.
Mm.
Men jag vet inte, jag tycker att det är några saker på tal om så här, vad har någonting förändrats? Har man liksom, finns det några fakta, några grundläggande grejer som är annorlunda? Gäster i den här podden och många andra har ju liksom pratade kanske för ett år sedan eller två år sedan om Bitcoin och krypto som en inflationshedge och som en okorrelerad liksom, finansiell tillgång som liksom när börsen går ner ska det inte påverka Bitcoin. Det är ju ganska uppenbart att de inte stämmer längre. Att nu för tiden är krypto en korrelerad liksom, finansiell tillgång och det är inte en skitbra inflationshedge verkar det vara heller.
Definitivt inte. Det kan vi ju vara väldigt klara med, och att det snarare följer. Jag menar, folk pratade om att man ville att Wall Street och andra, kanske inte alla, men att institutioner skulle
adoptera
Bitcoin. Men när nu det väl har gjorts då, och då vill man ge sig in i leken, får man väl leken tåla lite grann så. Men att det är någon hedge är det ju inte, utan snarare att det följer SPX och så vidare.
Ja. All right. Okay. Det här är ju typ det nyheterna handlar om, men vi kör väl nyheter då?
Ja. I princip alla kryptovalutor fick ta emot hårda slag den här veckan. Men kraschen i Luna får nog ändå ses som en av de värre. Luna, coinen som alltså tillhör nätverket Terra, tappade kraftigt under helgen och förtroendet för Terras stablecoin UST föll. Coinen som alltså ska motsvara en dollar handlades i måndags till 95 cent. Terra-organisationen LFG sålde då bitcoin till ett värde av 1,5 miljard dollar för att säkra USTs värde. Men det har inte räckt. UST föll tillfälligt ner till 60 cent. Coinen har alltså tappat sin peg mot dollarn.
Stablecoin known as Terra USD had declined in value, and I think that simply illustrates that there are risks to financial stability and we need a framework.
Kryptobörsen Binance går in med 500 miljoner dollar i Elon Musks bud för att köpa Twitter. Musk fick förra veckan ett bud på 44 miljarder dollar godkänt och samlar nu in pengar för att faktiskt genomföra köpet. Binance backning spär på de ryktena om att Musk kommer att ta Twitter in i en kryptovänlig riktning. Veckans beef. Förra veckan rapporterade vi om Bored Apes nya NFT-släpp som ledde till en ny högsta dagsomsättning någonsin för NFTs. Efterspelet kring släppet har dock präglats av missnöje från alla läger. Köparna är missnöjda för att gasfisen, alltså avgifterna för att göra överföringar på Ethereum, blev skyhöga. Bored Ape-bolaget Yuga Labs är missnöjda för att de fått ge motsvarande 300 000 dollar i kompensation till köpare som drabbats av de höga avgifterna. Och förespråkare från Ethereum är missnöjda med att Yacht Club hotar med att lämna Ethereum. Yuga kommunicerade att det var oerhört tydligt att Yacht Club och den tillhörande Apecoinen skulle behöva skapa en egen blockkedja, varpå Ethereum-utvecklaren Mark Bailyn kallade Yuga Labs för Con Artist of the Highest Order.
Morten, det är ju, som vi har pratat om hela introt, väldigt stökiga tider och nyheterna handlar om det och hela regeln. Vi har en gäst som kanske inte riktigt handlar om dessa turbulenta tider.
Nej, men precis. Han är väl inget, han är inte direkt kryptofrälst, men han är en superentreprenör som har fattat ordentligt tycke för NFTs och smarta kontrakt. Mm. Och det är det vi kommer fokusera på.
Exakt. Dessutom är han ett jävla energiknippe, vilket vi tyckte kändes, liksom, behövdes lite den här veckan när det är så mycket liksom, mungiporna ner här i studion.
Ja, så förhoppningsvis så kommer både ni och vi vara lite gladare efter att vi har pratat med den här mannen som jag ska presentera nu. Han är mannen bakom succéappen Forza som genom dotterbolaget Iconia tagit steget in i kryptovärlden. Nu vill han sälja Berlinmuren som en NFT. Varmt välkommen Patrik Arnesson. Woo!
Tack så hemskt mycket. Tack, tack, tack.
Direkt från Ibiza.
Jajamän, det
stämmer. Alltså, du är på Ibiza, du är inte i studion med oss.
Nej, och jag är väldigt glad för att inte vara i studion med er, måste jag säga.
Sorry.
Ja, vi är väldigt inte så glada att vi inte är på Ibiza. Jag hade gärna varit där just nu. Men vad kul att ha dig i podden. Och som sagt, vi har konstaterat var du befinner dig. Ibiza, där du bor vinterhalvåret då. Men vi börjar med, hur är läget? Var befinner du dig i livet?
Nej, men det är väldigt bra. Jag har sagt upp mig som vd på Forza Fotboll, som du nämnde där, och är all in på NFTs och smarta kontrakt, och det känns liksom som att jag är det känns som en stor grön äng av ogjorda produkter inom den här marknaden, och vi ligger väldigt långt fram och gör massa spännande projekt, så jag känner mig som ett barn i en godisbutik helt enkelt, där man bara kan plocka åt sig, för det är ingenting som är gjort. Så jag är väldigt exalterad över världen och var vi befinner oss och alla möjligheter, och att liksom, ja, men vi är tidigt ett nytt tech-paradigm, ett nytt tech-skifte, och det är lite som jag känner när vi började med Forza och gjorde den här appen, fast jag är liksom 3 år tidigare. Det är, folk fattar ingenting av det här ännu. Så de har ingen aning om vad NFTs är och potentialen i det, och de flesta är väldigt skeptiska mot det, och det älskar jag, för då vet man att man är rätt ute liksom. När jag började göra appar så var folk skeptiska också, inklusive jag själv.
Men det är ganska bold move att ändå säga upp sig från en vd-roll i ett bolag man har startat och bara börja skriva på ett nytt papper, tomt blankt papper. Hur kan du vara så säker på att du satsar rätt?
Jag känner igen anledningen till att Forza har ju 15 miljoner nedladdningar. Och den huvudsakliga anledningen till att vi har 15 miljoner nedladdningar är för att vi var väldigt tidiga på appmarknaden. Och jag gjorde ett stort misstag, och det var att jag trodde att liksom min gåva från Gud eller från någon högre makt var att bygga liksom fotbollsappar. Men jag är liksom ens inte intresserad av fotboll, så det vore ju konstigt om det var min gåva att bygga
fotboll. Lite så.
Det är liksom ganska idiotiskt tänkt. Så jag har alltid ångrat att, och jag hade en idé om att göra det här faktiskt. Jag skissade på det liksom, att så här, men vi ska bygga en fabrik och pumpa ut massa appar. Vi ska liksom bygga Uber, Tinder, allt möjligt. Så jag hade en idé om att göra det, men jag gjorde aldrig det. Och jag har alltid ångrat att jag inte gjorde det. För om jag spolar tillbaka bandet så ser jag liksom att vi var väldigt tidiga. Det var väldigt enkelt att få ut appar 2012 när vi byggde våra. För det var ingen som trodde på appbranschen. Det var väldigt, väldigt låg konkurrens. Och nu ser jag ungefär samma sak med liksom NFT och smarta kontrakt. Att vi är supertidiga. Och nu vill jag inte göra samma misstag och bara liksom bygga en fotbolls-NFT-plattform. Jag vill bygga en plattform för att kunna pumpa ut liksom tiotusentals NFT-projekt helt enkelt. Och det gör mig väldigt exalterad och ger mig väldigt mycket energi. Och man kommer jag brukar säga när jag går på dejt och berättar att jag jobbar med NFT, så blir folk så här, NFT, berätta mer. Alltså, det är liksom, alltså folk är så sjukt hungriga av information. Folk vill lära sig, och det är kul att jobba med någonting som folk är intresserade av. Fotboll är liksom, ja, de flesta männen är intresserade av, men NFT är nästan alla intresserade. Alla, även de som är skeptiska är intresserade. Alla vill veta mer, alla är nyfikna. Och det är liksom roligt att jobba inom ett sånt område, helt enkelt.
Men bara, om man inte vet vad Forza är för någonting, fotbollsapp, vad menar du med det liksom?
Nej, men man följer fotbollsmatcher, så det kallas väl livescore egentligen. Så man följer fotbollsmatcher över hela världen, flera hundra ligor.
Så det var det du var med och startade liksom, och det körde du genom corona när det inte spelades någon fotboll, och gissningsvis gick ni massa back, och nu börjar ni gå plus och då släpper du det liksom.
Ja, precis. Förra året gjorde vi under coronaåret, alltså förra året så förlorade vi 9 miljoner, och i år så gjorde vi en vinst på runt 13 miljoner. Så det var liksom en liten berg- och dalbana kan man säga. Och nu går det liksom, ja, men går det väldigt, väldigt bra. Men, och jag har gillat fotboll för att det har varit en chans. Fotboll i stort, det är, man brukar säga fotboll, sex och religion är de tre största intressen i världen. Och då är det intressant att jobba med fotboll. Men nu ser jag verkligen möjlighet att förändra hela världen. För liksom, vi har återuppfunnit kontraktet, och det är liksom, det kommer bli väldigt, väldigt stort. Så det är därför jag också ville fokusera på Iconia då, som är vårt NFT-ben.
Men det är svårt att ändå inte dra paralleller här mellan fotboll och NFTs. Vi hade, om det var förra veckan som vi hade en gäst som var här, för övrigt väldigt intressant. Du som inte lyssnar på poddar kanske ska lyssna på den ändå, Patrik. Men han berättade bland annat om olika segment de investerar i och kika på. Och just play to earn, och där man då pratar om ett decentraliserat FIFA egentligen, där då det bygger på NFTs, där spelare är NFTs, där du spelar upp spelarna till olika kvaliteter och sen kan liksom trada och sälja dem. Vad tänker du kring det? Är det liksom, eller vilka banor tänker du kring er satsning på NFTs?
Nej, men alltså, jag känner till dem. Det är goals du pratar om, eller?
Ja, exakt.
Ja, men det är superintressant, och det segmentet är superintressant. Men så det som jag ser den stora potentialen i liksom NFT-kontrakt världen eller smarta, jag försöker liksom ändra namn från NFT till smarta kontrakt, för NFT är för komplicerat för folk att fatta, och det blir också att man drar det till liksom krypto, konst och Bored Apes, och det är inte vad det liksom smarta kontrakt är eller vad NFT är, det är bara ett applikationsområde. Så jag försöker prata om smarta kontrakt, och liksom hela min vision är att ta det till vanliga människor, alltså utanför kryptomänniskor, utanför NFT-människor, och få folk att förstå liksom storheten i smarta kontrakt. Så jag vill bygga liksom iPhonen av smartphones. Så det fanns ju massa smartphones innan iPhone, men problemet var att de inte användarvänliga, ingen fattade dem och så vidare och så vidare. Så de fick ingen liksom adoption rate. Det hade en sån här adoption rate på liksom 1%, och sen kom iPhonen som hade exakt samma teknik men gjorde det enkelt att använda och enkelt att förstå. Och det är lite det vi vill göra med smarta kontrakt, att göra det tokenkelt. Liksom, jag vill att min pappa ska förstå liksom, smarta kontrakt och NFTs. Så vi vill bygga liksom, plattformen för alla som vill göra ett NFT-projekt. Så lite så, istället för att bygga en app i App Store så vill vi bygga App Store liksom, kan man säga. Och det är ju en ganska hög ambitionsnivå, men jag tror att det går också, för att jag är ju totalt okryptointresserad liksom. Kommer inte från kryptovärlden överhuvudtaget, utan gillar produktutveckling generellt. Så jag tror att är man för in i krypto, så tror jag det är svårt att göra NFTs eller smarta kontrakt enkelt, för då blandar du ihop det med krypto. Jag försöker liksom dra isär krypto och smarta kontrakt. Så det är det vi har gjort med att betala, köpa NFTs med kreditkort. Jag tror inte vi behöver liksom gå in så mycket på att det ens är NFTs när vi säljer det. Alltså, utan snarare använda fördelarna med kontraktet istället. Så
du pratade då inledningsvis här om ungefär, eller att ni vill släppa tiotusentals NFTs, om man så vill, smarta kontrakt. Men du nämner också att ni vill göra, snarare än en app, så vill göra en App Store. Vad är det du ser framför dig då? Hur ser den här appstoren ut, och vad kommer den innehålla?
Nej, men då är det så här att egentligen vem som helst ska kunna sätta upp ett NFT-projekt utan att behöva någon sorts liksom programmeringskunskap eller någon kryptokunskap. Min pappa ska kunna sätta upp ett eget NFT-projekt. Liksom. Så enkelt vill jag att det ska vara. Och vem som helst ska kunna köpa de här NFT-serna utan att behöva krypto eller någon. Det ska vara enklare än att köpa på Amazon helt enkelt. Så vi vill vara liksom infrastrukturen helt enkelt för alla NFT-projekt i världen. Och det är det vi har börjat göra nu. Så nu har vi till exempel gjort en betalningslösning som vi ger till andra bolag som vill göra NFT-projekt. Så vi säger så här, nu har ni bara krypto. Nu kan vi ge så att folk kan betala med kreditkort också. Lite som Klarna för NFTs. Och så får de en liten grej som de liksom lägger in på sin sajt helt enkelt. Det är den första produkten vi har byggt. Och så sen då så har vi ett eget NFT-projekt egentligen bara för att lära oss hur funkar NFT-projekt. Alltså vad behöver man för någon typ av produkter? För om vi har vårt egna NFT-projekt så vet vi vad som behövs. Det är lite som liksom, en kock kan inte servera bra mat om kocken inte smakar på sin egen mat. Och det är lite samma sak med vårt NFT-projekt som heter Mauer då, om Berlinmuren. Syftet med det var inte bara Mauer, utan vi gör ett fett NFT-projekt som vi kan lära oss av, och sen kan vi bygga produkter utifrån det projektet, för vi kommer stöta på massa utmaningar här liksom. Och då bygger vi de produkterna och så ger vi dem till andra bolag. Så nu har vi ja, men 5 kunder på vår betalningslösning. Och så sen bygger vi en annan produkt nu som vi kallar shortlist, som är liksom första fasen i ett NFT-projekt, när man ska släppa ett NFT-projekt. Hur får man folk att bli engagerade och exalterade och sprida det här projektet? Så det är liksom nästa produkt vi bygger nu, som vi lanserade tillsammans med, det är ju faktiskt med en fotbollsspelare, Andrea Pirlo. Så nftpirlo.com heter det projektet. Så då kan man signa upp sig och så får man signa upp sitt intresse. Och för att få chans att köpa så måste du sprida projektet. Så man får, och det är det jag tycker är intressant med NFT-projekt i sig. Att vad är det de har skapat? Jo, man skapar ett projekt, bjuder in massa folk och de här människorna känner att de är del av projektet. Det är lite som att de är med och startar ett företag utan att behöva starta företaget själv. Det tror jag är liksom det mest intressanta i liksom NFT-projekt, att det, man pratar om community, det är viktigt att bygga en community och så vidare. I början när jag hörde det var så här, ja absolut liksom. Men sen när vi gjorde det här med Mauer, alltså, vi är en och vi satte upp vår Discord, vi är liksom, förra veckan var det en som skrev så här, men jag är ledsen att jag inte varit här så mycket, jag håller på att skilja mig med min fru, men så jag lägger mest tid på Twitter nu, men jag tänker fortfarande mycket på projektet, alltså.
Jag tänker fortfarande mycket på min fru.
Han känner, ja men jag måste berätta om min skilsmässa liksom, för NFT-projekt. Alltså för att han känner att han är del av det. Alltså, och det här är liksom, folk är så här, men det handlar inte om att tjäna pengar, utan det handlar om att men folk blir del av någonting som är. Det är ju, om man kollar på lycka så finns det ju i princip ingen korrelation mellan lycka och pengar om det har nått över en viss nivå som är typ 40 000 i månaden eller sådär. Men däremot finns det en stor korrelation mellan lycka och sense of community, att känna sig del av ett större sammanhang. Och det är precis det som jag tror är det stora värdet med NFT-projekt. Och det är därför jag tror att det kommer värde över världen. För att folk, de här människorna som är med i vårt projekt, de, igår hade vi liksom ett möte med alla Mauer-ägare med 100 pers där vi sitter och pratar då om, vi skänker ju 51% av våra intäkter till välgörenhet. Så nu har vi liksom köpt en lastbil och vi har då vår liksom välgörenhetsorganisation som heter Blind Spot, som har liksom köpt den lastbilen och kört medicin och rullstolar till Ukraina som ett resultat av det här NFT-projektet. De som satt i mötet var ju så här, det här är liksom det bästa jag har varit med om. Alltså vilken känsla liksom, vilken känsla av syfte och purpose, att du köper en NFT som i sin tur genererar en jäkla lastbil liksom, som i sin tur någon kör till Ukraina med mediciner, och sen så har vi liksom 5 bussar som evakuerar folk från Mariupol liksom. Det är rätt fett projekt, och det är skapat på grund av den här tekniken. Och det här brukar jag nämna när folk är så här, men jag är skeptisk mot NFT. Ja, men vi har liksom rest 5 miljoner till välgörenhetsorganisationer. Du är skeptisk mot det här? liksom. Nej, kanske inte det här. Nej. Men det är det. Folk har svårt att se utanför liksom Bored Apes. Jag är extremt skeptisk till liksom Bored Apes. Jag har ingen apa själv. Liksom. Men det är inte. Bored Apes är liksom, om man ska hårdra lite så brukar jag säga, det är liksom pruttapparna av appvärlden. Det är det första. Det är så här, vad var de första apparna? Jo, det var en app där man kunde dricka öl så här. Och folk sa så här, fan vad löjligt med appar. Liksom. Att man kan dricka öl ur en app, fan vad löjligt. Liksom. Men det var ingen som fattade att vi skulle gå till doktorn med hjälp av en app. Det var ingen som fattade att vi skulle beställa en taxi med hjälp av en app. Det var ingen som fattade att vi skulle träffa vår fru med hjälp av en app. Men det vet vi nu, 10 år senare, och det känns ganska självklart. Men till och med när jag byggde Forza Fotboll så fattade inte jag. Och det här är 2012, det vill säga liksom 10 år sedan. Jag fattade inte att man kunde tjäna pengar på en app. Vår idé var att driva trafik från appen till webbsidan. Det var samma sak. Mark Zuckerberg började jobba väldigt mycket på appar eller på mobilen 2012. Och ni kan googla på de artiklarna. Det var så här, the Facebook stock liksom drops as hell because Mark Zuckerberg is an idiot. He works everything on a mobile and you can't make money on a mobile because the ads are too small. Alltså det finns liksom aktieanalytiker som på riktigt skriver det här. Liksom att Mark Zuckerberg är en idiot för att de satsade på smartphone 2010-2011. Och det här är ju samma sak nu. Han anses ju vara lika stor idiot nu som lägger så mycket pengar på liksom Meta och så vidare. Men om det är någon som är duktig på att se de här techskifterna så är det ju han. Men så folk har väldigt svårt att se potentialen här. Det är samma som spelbolagen. Vi pratar ju med appspelbolag nu. Ni borde göra NFTs inuti era spel. Och de är så här, vi tror inte på NFTs. Jaha, okej. Okay. Liksom.
Du är en idiot, gå härifrån.
Nej, men det är verkligen så. Och det roliga är att de som gjorde appen, det var exakt samma med då, om du kollar på vanliga spelbranschen. Då kom ju appspel. Och då var ju alla som kom från desktopspelbranschen. De var så här, appar, skitgrej, vi tror inte på det. Nu, 10 år senare, då liksom börjar FIFA promota liksom, sin app. Liksom. 10 år. Så det är alltid, men nu är de som var liksom, som försökte övertyga spelbolagen om att göra appar, de är lika skeptiska mot NFT, och det är så här världen fungerar liksom. Väldigt få människor har svårt att se liksom, för det är så mycket brus liksom, så man har svårt att se den verkliga potentialen med någonting. Men det är, för att svara på frågan varför jag satsar så mycket på det här, så är det på grund av det här, för jag ser att det kommer liksom, vi har liksom återfunnit kontraktet, så ser jag NFTs. Vi skrev kontrakt på stenar först. Jag tror det var stenar, jag säger det, jag vet inte riktigt. Men det låter kul att säga att det var på stenar för 2000 år sedan. Sen på papper, sen på digitala papper. Men kontrakt har fungerat på exakt samma sätt. Nu har vi liksom återfunnit kontrakt. Vi har gått från dumma kontrakt till smarta kontrakt. Och det kommer vara lika revolutionerande som när vi går från dumma telefoner till smarta telefoner. Jag är helt övertygad om. Och det är därför jag är liksom exalterad. Och ingen fattar det. Ingen fattar ens vad en liksom, vad smarta kontrakt är.
Men och det ni vill göra då är att göra det här liksom tillgängligt för alla och göra det enkelt. Samtidigt så kan ju ett kontrakt, smart eller inte, vara i princip hur komplicerat som helst. Alltså, finns det inte extremt stora utmaningar i att liksom försöka ta någonting som är så pass komplext ändå och göra det till allemans liksom en...
Jo, det är det som är det roliga. Det är det som är det fantastiska, att försöka göra det här. För det är ju extremt komplext. Alltså, det är ju sjukt. När jag köpte min första NFT på OpenSea, det tog 4 timmar. Alltså på riktigt 4 timmar att köpa min första NFT. Och jag var liksom, jag svettades, du vet. Jag var så kall, för jag trodde jag hade förlorat pengarna hela tiden. Man ska skicka från den plånboken till den plånboken. Och nu har vi byggt ett sätt som gör att det tar 30 sekunder att köpa din första NFT. Liksom, du kan gå in på mauer.digital och göra det. 30 sekunder för att köpa din första NFT. Men sen, nästa steg är det så här, nu finns den i min plånbok. Okej, okay, då liksom fick jag en sms från min pappa. Han bara, hur laddar ni ner min NFT? Jag bara, det är en relevant fråga liksom. För en kryptomänniska, ja, men du går in på IPFS och där har du en högupplös och så kan du ladda ner den. Men jag kan liksom inte säga det till min pappa. Utan det är så, ja, vänta nu. Och så fick vi massa, 80% av all vår support handlar om att supporta plånböcker. Metamask, Venli och allting vad de heter. Som vi själva inte fattade för att de var så komplicerade. Så jag sa, okej. Fan, vi måste bygga en plånbok, så nu bygger vi en egen plånbok också. Så då har vi liksom betalning och så har vi plånbok. Och så har vi då det vi kallar shortlist, det som börjar liksom innan man släpper ett NFT. Så vi liksom återfinner alla delar av ett NFT-projekt för att det är för på tok för komplicerat. Liksom. Men ja, det är supersvårt, men det är ju svåra grejer som är roliga i livet.
Men riskerar man inte liksom att om man förenklar någonting som är komplext så försvinner ju en del av komplexiteten, men det försvinner ju kanske också en del av funktionen, och alltså nu pratar du mest om bilder, tycker jag det låter som, om man tänker liksom NFT på ett bredare plan, så tänker jag att det kan vara betydligt mer komplicerade kontrakt än en bildkontrakt.
Ja, ja,
liksom.
Men det behöver inte slutanvändaren se. Alltså det är som att ta iPhonen som ett perfekt exempel. iPhonen hade färre funktioner än BlackBerry. Den hade ens inte MMS. Och då gick Nokia-chefen ut och sa, den kommer aldrig flyga den här telefonen, för den har inte MMS. För många tror att produktutveckling handlar om teknik. Nej, det handlar inte om teknik. Det handlar om liksom user interface och user experience. Det är produktutveckling. Liksom, det finns hur många blockkedjor som helst. Vi behöver inte en till blockkedja. Det finns hur mycket funktioner som helst. Vi behöver inte en till funktion. Vi behöver någonting som är enkelt att ta till sig. Liksom. Och med produktutveckling handlar det om att ta någonting som är väldigt komplicerat och göra det enkelt. Och det är det liksom, Apple och Steve Jobs var väldigt duktiga på, att förenkla grejer. Och det är det vi vill göra. Så ta typ... Vi jobbar nu till exempel med en Oscar-nominerad producent som vill göra sin nästa film som en NFT. Och då skulle liksom en kryptomänniska skulle sagt här, ja, men vi gör ett token och så sätter vi upp en egen valuta och så låter vi folk stejka den valutan, och så sen om du stejkar den valutan så kan du få pengar tillbaka i en, du vet, bla 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 bla. Och ingen fattar någonting. Så hade en kryptomänniska gjort, och jag säger så här, okej, okay, cool. Du vill göra en film. Okej, jag tror att många andra också vill göra en film. Och det är det här som är det stora värdet. Då är det, liksom, det vi säljer är att vara med och göra en film tillsammans med en Oscar-nominerad producent. Fransk dessutom. Du får vara med under hela processen. Post-production, production, pre-production, allting. Och för att kunna vara med i den här processen så köper du en NFT som är en filmrulle. Liksom. Och då får du vara med, du har Zoom-möte med den här producenten och så vidare. Och skulle det visa sig att den här filmen går jättebra, då kan du även tjäna pengar på resultatet av att den här filmen går bra. Det är liksom ett enkelt sätt att göra det. Och det är så vi försöker göra det, liksom kommunicera våra projekt.
Men som en NFT i någon slags crowdfunding slash att få vara med i en kreativ process?
Exakt, exakt. Så det är så här, vad Kickstarter försökte vara men aldrig blev, liksom, helt enkelt.
För att säga det, varför behöver man en NFT för det här? Varför kan man inte bara använda Kickstarter?
Jo, men för det är ju kontraktet då. Då är det så här, i det här kontraktet så beskriver vi att ett, du är delägare, du äger 1% av den här filmen, liksom. Mm. Två, om filmen går bra så får du ut någonting av det. Och tre, för att kunna få tillgång till innehållet så måste du använda din NFT. Alltså du låser upp innehållet med din NFT, liksom. Och så sen i det här fallet också så får du äger faktiskt en sekund av filmen. Mm. Så du liksom får din egna sekund av filmen. Och om Kickstarter hade gjort det så hade de sagt, ah, men du får gå på premiärvisningen först. Mm. Okej, okay. That's fucking boring, liksom. Att äga en sekund av filmen, vara med i Zoom-möten med producent, alltså det är coolt. Och det är också det som är liksom, vad tillför smarta kontraktet? Jo, alla vet att alla har gått med på det här. Och vi kan faktiskt programmera smarta kontrakt så att när det genererar intäkter så betalas det ut direkt till de plånböckerna.
Just det.
Som äger, alltså, och det där är innovationen, liksom.
Ja, du Gunnar, jag var det inte länge sedan vi hade en kryptoskola?
Ja, det var förra veckan.
Ja, det är ganska länge sedan, uh-huh, tycker jag. Uh-huh. Så då tycker jag att du gärna får berätta för mig vad det handlar om den här veckan.
Ja, men jag tänkte, Patrik nämnde ju det här med wallets och att det är liksom 99% av deras typ support handlade om det. Så jag tänker att det ska handla om ett slags wallet, eller vad man ska säga, nämligen MetaMask.
Kryptoskolan, lektion 41. Vad är MetaMask? MetaMask är en decentraliserad kryptoplånbok som kan användas för att handla med tokens på Ethereums blockkedja. Den lyfts ofta fram som en av de enklare plånböckerna. Man installerar MetaMask som ett tillägg i sin webbläsare eller som en app i mobilen och skapar själv ett konto. För att komma åt sin plånbok behöver man komma ihåg två saker. Dels ett lösenord som man själv har bestämt. Dels en slumpmässig kombination av 12 ord som en dator har skapat. Det kan till exempel vara Layer, Innocent, Nothing, Argue, Pottery, Winner, Cotton, Menu, Task, Slim, Merge, Made. Så länge du har de här två sakerna kan du sen, förutom att handla med Ether, koppla upp dig mot en massa dApps, eller dappar, alltså decentraliserade appar, som hör till Ethereums blockkedja. De här dapparna har alla möjliga användningsområden. De kan användas för att spela spel, växla krypto eller för att rösta om olika beslut. Vissa har riktat kritik mot MetaMask just för att den är kopplad till webbläsaren. Trots att då till exempel Google Chrome inte kan få tag på dina lösenord och så, kan de se hur och när du använder tillägget, vilket inte alla gillar. Och precis som med alla online-plånböcker finns alltid en risk att man blir hackad. Så har man mycket krypto kan det vara en bra idé att förvara lite offline på till exempel en hårddisk.
Tack så mycket för det, kära kollega Agnes Wenzel Blank. Men vad blir incitamentet för en Oscars nominerad producent eller regissör att, jag förstår man har brist på idéer, att han behöver tusentals NFT-fans som då kanske gillar hans filmer sedan tidigare och har massa idéer. Men det blir ju enormt mycket admin och det kräver ju enormt mycket av honom då för att sitta i alla de här mötena med folk som kanske inte kan film. Varför vill han göra en NFT? Vad ser han för...
Jag tror att det är, alltså att ha en dryg filminvesterare liksom, som springer runt i kostym. En sån tror jag är 10 gånger värre än att ha 1000. Jag ser ju själv på mitt Mauer-projekt. Jag älskar ju mina liksom, Mauer-delägare som jag möter med varje månad. Och jag avskyr ju de flesta investerare jag haft i mitt liv. Alltså, det är mycket, det är, för det är vanliga människor, det är enkla människor som är tacksamma och glada över att vara del av någonting. Det är inte liksom, alltså, det är ju 10 000 gånger roligare att jobba med 1000 människor som är aspepp och asexalterade över att vara del av det här projektet än en dryg investerare i kostym. Liksom. Det, jag ska säga så här, 1, det är mindre tid. 2, det är roligare tid. 3, du får också dina, alltså det här blir dina ambassadörer. De kommer ju promota filmen, de kommer liksom, du får dina kunder som investerare. Så, och det är det här jag brukar säga är the holy grail with NFTs. Det är, vi tar bort alla jävla middlemen. Det finns så sjukt många liksom, middlemen i den här världen som bara roffar åt sig pengar. Och NFTs handlar om att ta bort de här. Vad tar vi bort i det här fallet? Jo, vi tar bort filminvesterarna. Investerarna blir kunderna istället. Liksom. Vi tar bort de här investerarna. Och jag kan nämna, alltså, ta typ musikbranschen full av middlemen. Och din bransch också, Mårten. Liksom, komedi och hit och dit. Liksom. Hur mycket middlemen som helst. Så tar man typ... Det här brukar jag alltid använda när folk är skeptiska mot NFT eller bara, jag tror inte på NFT, så brukar jag säga så här, men jag kan förklara ett exempel. Då tar jag musikindustrin och festivaler. De har jätteproblem att folk går in då, mellanhänder går in och köper upp biljetter. 60% av alla biljetter som köps är bottar. 50% av all revenue från ticketindustri kommer från försäljning från de här bottarna. Så de går in och köper biljetter till typ Burning Man och så säljer de på andrahandsmarknaden dyrare. Och så tjänar de pengar. De tillför ingenting i systemet. De är bara svin, liksom. De här människorna. Total svin. De gör, liksom, roffar åt sig pengar. Och det, om du som kund köper en biljett så vet du inte om den är fake. Du vet inte om personen har sålt den till 500 andra människor. Det suger liksom, för slutkonsumenten och det suger för arrangören. Okej, om vi ersätter det här med NFT, vi har byggt den här lösningen redan och snackar med lite konsertarrangörer och så vidare. Då är det så här, 1, då programmerar vi NFT så att om någon säljer den så går 20% tillbaka till arrangören. Det vill säga de här roffarna får ingen marginal längre. 2, du kan inte fejka den för det går inte att fejka en NFT. 3, du kan inte... du vet att den här inte är såld till massa andra människor, för vi kan se det på blockkedjan. Så en NFT-biljett kan förändra hela biljettmarknaden, mörda Ticketmaster och liksom alla de här andra, för de tillför ingenting. Och det blir liksom, det är ju asbra. Det går inte att säga att jag tycker det här är en dålig idé. Då är man ju liksom, då är man ju på de här middlemens, roffarnas sida liksom.
Det är intressant för att, alltså att du verkligen fokuserar på kontraktsaspekterna av det och liksom nästan det juridiska principen. Jag läste en bok om Spotify ganska nyligen och att det var någon mening där som fastnade på mig som var att Spotify trodde att de var ett techbolag som låtsades vara ett musikbolag, men egentligen var de hela tiden ett liksom juridikbolag. Och att det är först när man typ så kan få det juridiska att funka på ett vettigt sätt som man kan göra typ real change. Det låter som att du beskriver det här på lite samma termer på något sätt.
Alltså det och i kombination med den här känslan av att vara del av någonting som är större än en själv. Alltså att vara del av den här communityn. Alltså ni ska inte underskatta den delen. Och det är det jag tror. Jag tror de som äger Bored Apes, jag tror inte, alltså genuint så tror jag inte att den största värde de ser är att de tjänar pengar på det här. Utan jag är del av den här communityn. Det är det som är liksom huvudvärdet här helt enkelt. Och det är det jag tror liksom kommer göra det här intressant. Så vi jobbar ju med typ artister nu liksom, där vi vill göra då ett, så jag ser NFT som en nyckel för att komma in i en värld, alltså för att få tillgång till någonting. NFT blir liksom nyckeln för att komma in i, så vi snackar med rappare då som ska göra ett NFT-projekt, men då är det så här, ja, men vad får man ut den här NFT? Jo, du får den här konsten, men framförallt så får du komma backstage i hans liv. Han kommer springa runt liksom med en GoPro-kamera hela sitt, liksom all sin vakna tid, och du kommer in i hans liv för att du äger NFT. Och det är där jag tror det är verkligt intressant det.
Det där kan ibland skrämma mig dock lite grann, som jag har jobbat som komiker i 20 år och planerar att fortsätta göra det några år till parallellt med allt annat. Men just det här, och det kanske är för att jag börjar bli en fat cat, att jag, eller så är det att jag har två små barn, men att jag hade inte velat gå runt och filma mig själv och göra alla de här sakerna som det känns som att ditt NFTs är på, jag är väldigt pro såklart, men där det känns utifrån ett artistperspektiv att man måste ge upp, eller snarare ge ut väldigt mycket av sig själv för att bygga det här communityt, och då nästan vara tillgänglig kanske dygnet runt och sitta i space eller liksom andra liknande möten, veckoligen, och prata om saker och svara på frågor för att få karriären att flyga. Att de här nycklarna som du pratar om just bara kommer bli, kommer nästan döda det som man faktiskt ville göra. I mitt fall stå på scen och dra roliga skämt och ibland släppa videoklipp på dem. Det är det jag vill göra. Och är jag rappare så kanske jag vill göra feta konserter och allt annat. Så jag undrar lite hur det kommer skriva om musik, comedy och all annan typ av artistverksamhet om det börjar bli sådana krav på att lyckas i framtiden. Vad tänker du kring det?
Ja, alltså jag skulle säga att det redan är de kraven. Alltså om du kollar på de här youtuberna, tiktokerna, alltså de, för dem är det så här, men kolla på typ Margot Ditt som filmar liksom sin förlossning. Alltså det är ju det folk vill ha. Alltså det är ju, jag menar säga så här, det är ju skvaller liksom. Varför fanns skvallertidningar liksom förr i tiden? Folk älskar att se, komma nära någon liksom. Och det är exakt det folk vill ha. Sen kommer det ju vara folk som inte vill ge det, och det finns säkert fans som inte behöver se det heller. Jag tror ju, alltså min hypotes är liksom att den nya religionen är influencers. Jag tror liksom att vi kommer dyrka influencers mer än vad vi liksom dyrkar religioner idag. Det är så jag tror framtiden kommer se ut, och varje influencer kommer bli en egen liten sekt av människor liksom. Ta dig då liksom, Mårten, de sourcar ställen där du ska uppträda liksom. De säljer biljetter åt dig. De liksom ger feedback på dina skämt. Alltså de blir liksom nästan som din manager liksom. Alltså, det är den nivån jag vill skapa. Det är det jag tror. Ja, men det är så jag tror det kommer bli.
Det är mitt nya liv nu. Jag har 1000 managers som förklarar hur dåliga mina skämt är.
Det låter som en sanslös jävla mardröm.
Alltså, det är sjukt roligt alltså, att vara med på de här. Och det är liksom, ger sjukt mycket energi. För folk är glada, folk är positiva, folk älskar. Tänk att bara ha ett möte med 1000 av dina bästa fans som älskar dig. Alltså, det är ju, kan du tänka dig någonting bättre? Liksom?
Ja, det kanske är jag som faktiskt är lite, jag har blivit lite trött och gammal och måste börja tänka nya banor. Vilket är, alltid är roligt.
Vi ska säga att du har ju drivit en ståuppklubb som på något sätt då är en middleman då mellan andra komiker och publik i flera år ju.
Absolut, men jag är också en väldigt snäll middleman. Jag betalar bäst av alla i branschen. Alltid något. Men grymt! Patrik Arnesson, det har varit en av de mest färgsprakande intervjuer vi har gjort på länge i den här podden.
Verkligen.
Det var verkligen en välbehövlig injektion efter den enorma smäll på käften man fick i morse utav Terra Luna och Bitcoin och egentligen allt som har med krypto att göra. Mm. Så tack för insikterna och den enorma framtidsvisionen som du ser positivt framför oss.
Ta hand om Patrik.
Ha det gott. Okej. Ciao.
Jag känner mig gladare efter det här.
Ja, men det är svårt att inte känna sig gladare. Vissa människor har ju bara någonting som Patrik, där man bara känner hela ens energi förändras.
Tycker jag också är väldigt ovanligt att ha den typen av energi blandat med en så liksom klar vision, en visionäritet, ett ord jag hittar på nu.
Mm. Ja, nej, jag har ju gått från att vilja åka till Bauhaus och köpa en takbjälk och ett rep till att åka till Systembolaget och köpa en flaska kristall.
Ja, just det.
Jag känner att framtiden ser ljus ut. otrolig intervju, och vi ska försöka göra vårt bästa för att försöka få med Patrik Arnesson också på Nordic Crypto Summit. När vi la på så kändes det som att det fanns väldigt goda möjligheter för det.
Mm.
Och för er som inte känner till Nordic Crypto Summit så är det Skandinaviens största kryptoevent som sker i Stockholm den 22 september. Biljetterna, håll i er nu, biljetterna är ute nu.
Så är det. Jag kommer vara tvungen att klippa in mig själv när jag berättar om olika rabattkoder och hemsidor och sådär, för det vet inte jag exakt just nu. Men här kommer klipp när jag säger det. Ja, Gunnar i framtiden. NordicCryptoSummit.com är hemsidan. Gå in, vi har ett gäng riktigt härliga gäster, flera grymma namn tillkommer. Och om man använder sig av koden DKOK, alltså DKOK, så får man en sån jävla superrabatt att hälften vore nog. oerhört stort i den här rabatten. DKOK i koden nordiccryptosummit.com, begränsat antal platser. Mårten, nästa vecka så är vi tillbaka förhoppningsvis med att vi kan behålla den här energin in i nästa vecka.
Ja, och en sista grej om Nordic Crypto Summit är att det är ett begränsat antal biljetter som då finns till ett rabatterat pris. Så don't sleep on NCS.
Så är det. Tack för den här veckan.
Tack så mycket, Gunnar.
Tack, Mårten.
Tack för att ni lyssnar och hoppas vi hörs igen. Det gör vi i så fall nästa torsdag. Tjingeling.
Hej då.